Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Skönt att komma ut och bara lukta gräset, så det är fotboll för mig.
Nu är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobba vidare och vi ska bara ut där och ska vi leverera. Och det ska vi göra. Basta.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 228. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. God dag.
Hej!
På er ute i världen. Eller inne i vårt fall. Jag och Fredrik sitter 5 meter från varandra. Fast ändå med många väggar emellan som inte ska. Så det ska bli något fel.
Och Max sitter ute.
Ja. Ja, friskt är det nu, det måste man ju säga. Det är imponerande ändå att du har hittat lä idag, för det är inte så himla lätt.
Vinden har lagt sig.
Jaha. Hur är det med fåglarna? De är tysta idag.
De är tysta idag. Inget kvitter.
Kämpigt. Nu ska vi prata om fotboll och Malmö FF, som ju tog en bekväm 2-0-seger borta mot Djurgården. Eller? Nej. Nej, just det. Det var ju 80 minuter de spelade. Malmö FF ledde bekvämt med 2-0 efter 80 minuter. Förlorade med 3-2 mot Djurgården. Och nu ska vi försöka bena ut hur det gick till egentligen. Är det någon som är frivillig att börja?
Och det är nu vi bjuder in Jon Dahl Tomasson. Nej, visst. Han är inte.
Jag vet inte, det är svårt att veta vilken, vad man ska ta sig an. Alltså, såna här saker händer ju ibland och de är alltid lika fascinerande varje gång de händer. Man har ju det här, hur Tyskland kunde tappa mot Sverige i VM-kvalet 2012. 4-0 blev 4-4 på hemmaplan. Och sen har man den här Barcelona som vände ett 0-4-underläge till 6-1-seger i Champions League 2017. Och så nu i helgen när Tottenham tappade 3-0 till 3-3 mot West Ham de sista 10 minuterna i Premier League-matchen där. Så det är liksom, det är lika obegripligt varje gång och det kan ha sett hur bra ut som helst och så bara slår det till och så förändras allt.
Tittar man på MFF så är det ju inte ofta det händer. Jag kan inte minnas att det har hänt sen man ledde med 3-0 upp i Gävle i paus och förlorade med 4-3. Och det var 2006.
De har ju varit med om en sån sen vändning någon gång. Kan det ha varit Djurgården 2013 hemma när de vänder? Jag tror det är de vänder med en man mindre på plan, va? Från 2-1 till 3-2.
Det kan vara så. De har ännu längre tillbaka. Jag undrar om inte vi pratar 80-tal eller något sånt när de vänder mot Göteborg borta.
Mm,
3-0 till 4-3.
Jag tror faktiskt att det är 90-tal till och med. Och det var,
ja, det
och det, under den perioden när IFK Göteborg är så oerhört bra. Så det var liksom anmärkningsvärt ur den aspekten också.
Men man får ju lägga till också att det sker på 8 minuter det här.
Ja, det är framförallt det som är...
8 minuter och nästan 3 identiska mål. Även om 2 var fasta situationer så är det 3 inlägg från, eller inspel från höger.
Jag minns helt fel Djurgården Malmö FF, måste jag korrigera mig. Jag har bytt i mitt huvud, jag har bytt plats på lagen. Det är Djurgården som vänder mot MFF även den gången. Men man är inte på plan. Ja, jag vill bara ha det sagt.
Ja, bra. Men om man ska försöka bena ut det här då, vad är det som förändras i slutet av matchen?
Jag tycker man ska inte glömma bort naturligtvis motståndare också, att Djurgården när de gör sitt första mål och kanske lite redan innan dess känner plötsligt att de har lite luft under vingarna och har utrymme framförallt på högerkanten sen Sören Rex har gått ut och Amin Sarr har kommit in. Plus tror jag man måste också peka på bytet som var framtvingat då att Anders Christiansen går ut och Jon Dahl Tomasson då, och det är ju ingen kritik mot Samuel Adrian överhuvudtaget, men det är ju för mig väldigt svårbegripligt hur man kan skicka in honom i det läget med 4 minuter i benen och på 13 månader eller vad det är. Alltså han har ju nästan ingen speltid och det Nu var det delvis påtvingat. Bonke Innocent och Oskar Levicki var inte disponibla, men jag hade sökt andra lösningar.
Som vad då, till exempel?
Ja, du hade ju kunnat ta in någon annan på kant och flytta in Traustason i mitten, till exempel. Du kunde satt in Lasse Nilsson som en defensiv mittfältare. Det fanns saker att göra. Alltså även under matchen. Sen kan man ju fundera kring, vilket jag gjorde då, kring hela situationen, hur lagsammansättningen ser ut just nu.
Hur menar du då?
Ska jag fortsätta här?
Ja. Nej, men, jag kan inte bryta mitt i resonemanget.
Det är ju så här att om man tittar på backlinjen så visst har Anel Ahmedhodzic och Frans Brorsson gjort det jättebra. Absolut, men man har satt sig i en sits där man inte använder för Rasmus Bengtsson överhuvudtaget, som spelade 23 allsvenska matcher i fjol och 12 Europamatcher. Utsågs av Sydsvenskan till bästa spelare under året. Högst betygssnitt. Vi vet ju alla att han opererades och var skadad i somras, men man har målat in sig ett hörn genom att inte använda honom, vill jag hävda. Man har mycket orutin. Man har inte Johan Dahlin i målet, man har Marco Johansson framför, man har Jonas Knudsen som förvisso är rutinerad, men man har plockat bort Berang Safari också. Det är mycket erfarenhet som saknas på planen.
Ja, precis, för det är liksom inte så, just det är ju inte att om man hade bytt, det är liksom, det är inte det att man skulle ha startat med Safari och Bengtsson för första gången på väldigt lång tid igår egentligen. Det är inte säkert att det hade gjort så stor skillnad, för poängtera, eller liksom hypotetiskt resonerar att de hade gjort det. Hur pigga hade Berang Safari varit i den 80:e minuten efter att de har startat en match sedan i augusti? Och detsamma gäller med Bengtsson. Problemet är att de inte har matchats in överhuvudtaget eller hållits i något slags rull. Jag förstår ju att Jonald Tomasson vill bygga nytt och att han vill sätta sin egen prägel på laget, och det har ju varit oerhört framgångsrikt i stor del. Men det känns underligt att liksom bryta så totalt med det gamla. Att liksom inte ens ha, nu har man ju gjort både Safari och Bengtsson, så att de är ju inte ens alternativ att spela så som matchningen har varit det senaste. Och det är det som är så konstigt. Liksom, min enda tes är att på något sätt så verkar Tomasson tycka att de äldre hämmar de yngre på plan eller något i den stilen. Att göra att de yngre inte tar för sig tillräckligt mycket, och därför liksom vill man bryta helt med de äldre. Jag kan liksom inte hitta en logisk förklaring egentligen till varför man inte vill använda Rasmus Bengtsson ens på bänken, eller att ens ge honom matcher, eller Safari inte ens får liksom hållits igång med en start i månaden ens liksom.
Nej, och det ställs ju på sin spets, tycker jag, lite grann nu, för det är ju så mitt resonemang är också, att det är inte sagt att det hade varit just igår det hade skett en skillnad, men nu möter Malmö Göteborg på söndag, och i princip måste han ställa samma backlinje på benen igen. Han kan byta Lasse Nilsson möjligtvis. Och frågan är liksom, hur reagerar de här spelarna? För han har inte alternativen. Han kan inte, som du får säga Fredrik, han kan inte använda Bengtsson och Safari för nu. Det blir ju en säkerhetsrisk i sig själv nu.
Mm.
Sen tycker jag det finns en annan sak som jag började fundera på nu idag, liksom med lite perspektiv. Ja visst, han bygger för framtiden, men i min värld så är det ju så att Anel Ahmedhodzic kanske försvinner redan till vintern. Lasse Nilsson har börjat uttrycka missnöje att han kanske inte är kvar. Rasmus Bengtsson är definitivt inte kvar i den här situationen. Står Malmö med Frans Borsson som ensam mittback, eller ska man ta hem Hugo Andersson och bygga på det? Alltså det finns någonting som i den här avknoppningen av Rasmus Bengtsson, som antingen är det någonting vi inte får veta, eller så är det en väldigt konstig historia.
Ja, men för att skruva tillbaka lite där till den ursprungliga frågan också, så tycker jag det är ju i den 78:e minuten när Amin Sarr och Samuel Adrian byts in som liksom Djurgården för första gången på riktigt börjar hitta igenom MFF ordentligt. Det blir som att det dubbelbytet, och det har ingenting med vilka spelare Samuel Adrian eller Amin Sarr är, utan med det, balansen i laget förändras för mycket. Det är inte nödvändigtvis att det är liksom inte så att de två är sämst på plan när de kommer in, men det blir att laget blir förändrat av balansen. Och för det är snarare det handlar om, tycker jag, att och den här balansen gör att liksom, vad ska man säga, att det påverkar laget psykologiskt. Det blir mer vilset på plan, för att jag tror att den här vändningen eller tappet då i MFFs synvinkel förklaras ju mest psykologiskt egentligen. Om man tittar på om Andreas Christiansen hade varit kvar på plan rent på de defensiva så hade ju inte det gjort så stor skillnad. Han brukar ju stå, och det tror jag Ola Toivonen sa i intervjun också, Anders Christiansen står ju i en andra våg på defensiva hörnor. Så det är inte så att han hade varit där inne och rensat undan bollarna. Det är inte det det handlar om egentligen, utan det handlar ju mer om hur laget påverkas av byterna. Och jag tror inte att Jon Dahl Tomasson hade gjort de byterna om man hade vetat att Djurgården hade det i sig att faktiskt ha en sån anstormning. Jag tycker det är lite underskattning av motståndet att liksom gambla på det viset. För samtidigt som MFF gör det bytet så gör Djurgården allt rätt med sina byten. Deras tränare förändrar ju matchen på ett sätt som ger lagen möjlighet att vinna. Och där kommer ju också där in med äldre kontra yngre. Djurgården tar ju ut åldringarna då, om vi får säga så. Magnus Eriksson och Hades Radetinac och slänger in 21-årige Edvard Chilufya och Mattias Mitko som är 19. Och det är ju de två som ligger bakom rätt stor del av Djurgårdens forcering på slutet.
Sen finns det ju en sak till som jag har tänkt mer på ett tag efter här nu. Kommer ni ihåg vilken minut Isak Jesse Thelin kom in? Vad stod det då?
Han kom in efter kvitteringen.
Han kom in först efter kvitteringen, ja. Och det är faktiskt en väldigt intressant detalj det. I fjol hade, eller under en lång rad av år, hade Malmö FF ett starkt defensivt vapen på defensiva hörnor i Marcus Rosenberg. Som nickade bort oändligt många sådana.
På första stolpen, det handlar jag. Ja.
I somras, om vi uttrycker det så det han spelade så hade faktiskt Guillermo Molins, det nickade bort rätt mycket hörnor. Och inte minst gjorde Isak Jesse Thelin det. Och genom att inte ha honom på planen så är defensivt, jag har inte fotbollstränare bakgrunden och allt det här, men i min värld så påverkar det strukturen i laget väldigt, väldigt mycket. Du har inte en riktigt stark huvudspelare utöver mittbackarna. Du har ingen på mittfältet heller, egentligen. Och som sagt, de två första målen kommer på hörnor. Och det är där kanske Thelin hade behövs. Så att det här att inte ha in honom eller en extra mittback när det driver ihop sig mot slutet. Och då kan man ju tycka så att det kanske hade varit bättre att ta in Thelin, för då hade man haft ett vapen framåt också. Jag tror att det var ytterligare ett taktiskt misstag faktiskt.
Ja, alltså det är en sak och byta ut och vila spelare mot Kalmar. Det är en annan sak att göra det borta mot Djurgården. Jag tycker också att man ska i det här, när vi diskuterar detta, ha med sig att MFF har nu i Allsvenskan i år spelat 7 matcher på konstgräs. Vunnit 2, spelat 2 oavgjorda och förlorat 3. Och ingen ska komma och säga att vi spelar samma spel. Det är ingen skillnad på gräs och konstgräs. Det är jättestor skillnad. Det är möjligt att man kan spela samma, alltså att det egna spelet kan vara ungefär detsamma, men försvarsspelet måste man anpassa efter underlaget. Jag är helt övertygad om att det här tappet hade aldrig inträffat om matchen hade spelats på gräs.
Nej, men det kan nog ligga, för att det tempot som Djurgården driver upp på slutet,
precis.
Det hade de nog inte lyckats göra på gräs.
När hon spelar, alltså skillnaden mellan Chilufya då och en trött Jonas Knudsen, den blir ju ännu tydligare på ett sånt här supersnabbt underlag som det handlar om.
Men det är också, Jon Dahl Tomasson hittar mycket av sin inspiration i det holländska och i till exempel i lag som engelska lag som Manchester City och Liverpool. Det är lag som inte nödvändigtvis har ytterbackar som är kända för att försvara väldigt bra. Då får man ju ta att motståndet kommer skapa chanser emellanåt, men det ställer ju väldigt, väldigt höga krav centralt. Där ska det finnas starka spelare både i luften och i brytningarna. Och det förutsätter också att man orkar ösa på hela tiden. Att man aldrig lämnar över initiativet till motståndaren. Det ska man ha själv hela tiden. För då är det inte lika. Och att liksom, om du tappar boll så ska du tappa den högt upp så att du kan vinna tillbaka den högt upp. Och liksom inte tillåta motståndaren att komma i den där ytorna då när man är lite mer sårbar. Men det följer ju igenom i slutet av matchen.
Sen blir det ju en väldigt märklig bild. Vi pratar om slutet nu här, men om man tar bort de 7-8 första minuterna av första halvlek så är ju resten av den halvleken någon sorts provkarta av den fotboll som jag på något sätt har försökt måla upp i huvudet att Jon Dahl Tomasson vill spela. Det var ett oerhört varierat anfallsspelare med fart och självförtroende och energi. Då satt ju försvaret inte på nästan några prov. Det var ju någon kontring överhuvudtaget bara. Men, men det är ju märkligt att man kan bli så otroligt passiva som man blev mot slutet.
Mm. Nej, men det är ju precis därför man vill ha de ytterbackarna. Det valet som Tomasson gör där. Jag tycker det är... Alltså, stundtals så spelar MFF bland säsongens bästa fotboll. Liksom. Det var ju ren och skär klass långa stunder. Och det var kontrollerat i sidled och sylvast i djupled. Och Knutsen hittade liksom... Han skar igenom Djurgårdens mittfält flera gånger med sina passningar. Öppnade upp och det var, jag tror jag nästan friställde väl Sören Rex någon gång med sån riktig genomskärare snabbt och sättet MFF spelade sig fram till 1-0 är ju, ja, det är ju liksom skolbok verkligen och pressen var väl avvägd och defensivt så stängde man ju Djurgården. De hittade ju aldrig in till sina innermittfältare där Ulvestad och Karlsson, de fick ju knappt några bollar liksom. Så att det, MFF gjorde ju det mesta rätt.
Sen blev det ju en konstig matchutveckling i andra halvlek. För bilden förändrades ju sakta men säkert på något sätt, tycker jag. Jag menar, MFFs 2-0 med var ju inte frukten av det goda anfallsspelet utan det var en fantastiskt fin kontring.
Mm. Ja, men det är också lite naturligt att matcherna liksom, att den gestaltningen blir att MFF lite bevakar och så, det kommer nog naturligt, men att liksom att lämna över initiativet, det är... De har ändå sett lite grann i tidigare matcher också att MFF inte riktigt haft marginalerna på sin sida. Nu kändes det kanske som att man trodde att 2-0 var marginal nog mot många lag i Allsvenskan och på många underlag, eller rättare sagt det andra underlaget, så hade det ju förmodligen varit det.
Men vad skulle, alltså om man bortser från det personella då, med de spelare som fanns på planen, kunde MFF ha agerat på något annat sätt i slutet av matchen?
Nej, men man,
det är klart de kunde, men vad skulle
man
ha gjort?
Man hann inte med. Man hade inte tyngden och kraften att liksom få tag i spelet. Man tappade ju bollen oerhört snabbt igen och liksom sköljdes över av nästa våg. Jag vidhåller fortfarande, det är ju Arnel som är jag har misstag på 3-2-målet, att samarbetet rasar ju ihop i mitten, känns det som fullständigt. Det är liksom ingen som håller i det överhuvudtaget.
Ja, men de misstagen, det är svårt att peka på. Det är svårt att peka på taktiska detaljer när det kommer till de sista 10 minuterna motståndarna går liksom på, är som ett stim. Då handlar det handlar ju mer om att ha en grundtrygghet i vad man gör och rutin, att man inte hetsar upp sig. Det saknades ju uppenbarligen i MFF, i alla fall igår. Det handlar mycket om det, men snarare är det ju att tränaren kan påverka matchen med byten inför avgörandet. För alla vet ju att det kommer ju komma någon form av slutforcering med kvarten kvar ungefär. Och där lyckas ju inte Jon Dahl Tomasson varken med byterna eller att ingjuta rätt mindset i laget på något sätt. Så ja, det är väl förklaringen.
Vi har ju
det beror lite på olyckliga omständigheter också. Det ska ju sägas med Christiansen.
Ja.
Ja, Anders Christiansen kunde ju förmodligen inte fortsätta eftersom han blödde. Så han var ju tvungen ut och sys. Mm. Så han var ju liksom inte alternativ att vara kvar på planen. Det var mer hur man skulle lösa situationen utan honom.
Men det är ju, vi har ju pratat om detta lite tidigare och framförallt jag kanske har haft synpunkter på att det känns som att det har funnits en oförmåga i MFF en tendens att man inte riktigt har varit förberedd på de här slutförseringarna från.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers elitträolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5 995, eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa.
K-bygg.
Bygghandeln med stort K.
Ståndaren. Då har det tidigare i tidigare fall ofta handlat om lag som har skickat upp mittback i anfallet eller rent av målvakt på fasta situationer, vilket har ställt till det något alldeles enormt för MFF. Nu var det en lite annan typ av forcering som Djurgården gjorde, men den gjorde man ju genom att byta in andra spelartyper, vilket inte heller kändes som att MFF var riktigt beredda på och kändes liksom inte förmögna att hantera det riktigt.
Nej, men det är rimligt, och det är också anmärkningsvärt med tanke på hur mycket Jondal Thomasson har pratat om vikten av att hålla nollan. Att inte den förberedelsen kanske finns bättre då.
Sen tror jag ju att jag tycker att Marco Johansson har gjort det. Han har gjort det väldigt bra den tiden han har, eller sen han hämtades tillbaka från Mjällby, men det är ju, det finns någonting annat som ju ni också varit inne på, som Johan Dahlin står för, en trygghet som inte riktigt man ser den bara när den saknas, om man säger så. Och det tycker jag märks också tydligt när matcherna hamnar i ett läge som den igår.
Mm. Ja, men det blir när det kommer inlägg och hörnor att det tenderas kanske att man blir kvar på linjen i lite för stor utsträckning. Man väljer det säkra där istället för att gå ut och göra ett misstag, så blir man kvar.
Jag lämnar över ansvaret lite grann. Och har du då som sagt inte rutinen framför dig heller, så det blir en mismatch där någonstans i tankeverksamheten, att man har plockat bort en möjlighet.
Sen så skulle jag vilja belysa en annan sak med Malmö FF den här säsongen versus förra säsongen då. 48 gjorda mål för 2020. Och vid den här tidpunkten, alltså 24 omgångar in, så var det 44 gjorda mål förra säsongen. Så det är likvärdigt ungefär, kanske lite spetsigare denna gången. Det kan också hänga ihop att man har mött något bottenlag med. Jag vet inte riktigt. Det kan man ju analysera. Man kan bryta ner de siffrorna ännu mer, men det är en fingervisning. Däremot så är det ju 24 insläppta mål versus 14 insläppta mål vid den här tiden förra året. Alltså efter 24 omgångar förra året. Och av MFFs 24 insläppta mål i år i Allsvenskan, då jag har valt bort Europaspelet, så har 12 varit på fasta situationer, alltså hälften. 4 av dem får man dock räkna bort eftersom det är straffar. Men av de andra 8 då, så är 6 stycken hörnor och 2 frisparkar. Den ena frisparken är Sebastian Larssons som går rätt i mål. De andra knoppas in på något sätt. Och det är ju anmärkningsvärt många. Förra året så släppte Malmö FF in totalt 16 mål i Allsvenskan. 3 av dem var på fasta situationer, varav 2 var på straffar. Alltså MFF släppte in 1 mål på frispark. Och det är 2-0-målet borta mot Hammarby. Det är en konstig lång... Det är en lyftning från Darijan Bojanic i slutet mot Hammarby som blir lite tilltrasslat. Men alltså inte ett enda insläppt mål på hörna förra säsongen. Och det är svårt att veta vad man har gjort, exakt vad man har gjort om på hörnor. För det är verkligen ingen taktisk... liksom taktisk sak man lägger ut på hemsidan direkt. Men tidigare har Olof Persson och Andreas Georgsson haft ansvaret, och Georgsson hade det förra året, och han är ju nu i Arsenal. Han är ju erkänd toppklass, för att inte säga världsklass, på fasta situationer. Det får man väl ändå benämna det som när man är ansvarig för fasta situationer i en klubb som Arsenal. Nu är det Johnny Fedel som har haft det ansvaret detta året, och tittar man svart på vitt på det så har det ju inte varit så väldigt bra. Och det får ju MFF utvärdera, vad man har gjort fel för någonting. En liksom reflektion från sidan är ju att man upptäcker ju ofta att Fedel skriker väldigt mycket på positioner alldeles innan hörnan ska slås. Den ska stå där och markera den och så vidare. Spontant kan jag känna att är det verkligen någonting som ska göras i sista sekund? Alltså alldeles innan hörnan slås. Den typen av små korrigeringar borde väl spelarna kunna sköta. Att till exempel att målvakten sköter det, eller en mittback som sköter det där inne i straffområdet. Jag har inte varit med om att jag skrikit så mycket inför hörnor, annat än i undantagsfall. Liksom. Alltså att det känns lite vad ska man säga, man får inte in, det är som sagt, det här är, jag är ute på visst djupt vatten här eftersom man inte har insynen, man har inte sett träningarna när de nöter fasta, men man får inte känslan av att det är ett lugn som präglar MFFs defensiva hörnor. Det var det.
Jag tycker det är intressant, och det är väl lite det man har funderat kring tidigare, och det är intressant att få det på svart på vitt. Och jag har tänkt likadant vad det gäller Johnnys situation. Det där man ska ha med sig är väl att ett, han är av naturen högljudd, två, vi hör allting den här säsongen eftersom han inte är en publik.
Ja, precis. Nej, där är ju det där av djupt vatten. Man ska inte dra för stor sats.
Men däremot så är det ju så här att Georgsson är ju en oerhört drillad och skolad tränare i de här bitarna, och har ju ägnat väldigt mycket åt det. Johnny är en målvaktstränare i första hand som ju har skapat en skola där som inte minst Johan Dahlin och även Johan Wieland på sin tid har hyllat något enormt. Så att, alltså han ska ju ha enorm cred för det han gör där. Men det kan ju vara lite märkligt också någonstans att du har två ytterligare tränare i truppen som, men ingen av dem har det ansvaret. Och det är också det här att vi inte ser så mycket. Jag vet inte vilket ansvar Bäckström har i det här laget. Jag ser inte att han får vara särskilt aktiv, faktiskt. Det lilla vi ser av träningar. Så att, det är frågan om hur balansen ser ut i staben runt A-laget också, faktiskt.
Mm. MFFs andra tränare är så anonyma så att de får liksom den här Anonymous-konstnären att framstå som en Paradise Hotel-deltagare nästan. De är helt bortglömda nästan, liksom.
Och då ska vi få ordning en sak, och det är inte för att skydda någonting, men också tala om att de inte får lov att ställa upp på intervjuer.
Nej.
Vilket kan vara väsentligt. Johnny Fedel kan göra det, men varken Remi, holländaren, eller Bäckström får lov att göra det.
Om man ska backa till ditt resonemang där, Fredrik, så det här med fasta situationer är ju en sak. Sen att MFF har släppt in fler mål i åren förra året känns ju ganska logiskt med tanke på de olika tränarfilosofierna på något sätt.
Absolut, men det är ändå 50% mer mål. Det är ändå,
absolut, men vad ska man säga, ska man välja det ena eller det andra, så är det ju, så är årets fotboll roligare att titta på.
Det får man säga. Samtidigt är det värt oerhört lite fall man inte vinner guld.
Sant, men det gjorde man ju heller inte förra året.
Exakt.
Det är bättre att vara en kul spelande tvåa än en tråkig tvåa. Ja,
precis. Det är nya Malmö FF. Ja.
Den roliga, ja, det är Hammarbys grej.
Ja, precis. Nej, men vi är inte så. Och jag vill ju fortfarande hamra in att det är folk som går och oroar sig för att Malmö FF inte ska vinna guld nu, kan nog sluta med det, för att så långt kommer det inte gå. Men det är likväl, så handlar det ju om att analysera en förlust och liksom tyda, se på tendenser och tecken. Det finns ju utvecklingspotential.
Ja, vad gäller det är lite förlåt Max, jag ska bara säga, jag som satt på jobbet igår och arbetade med detta och samtidigt med Helsingborg Häcken, så jag tittade på den matchen med vänster öga. Kan säga att det var ingen guldutmanare som spelade på Olympia. Möjligt att Häcken kanske hade liksom mer grepp om spelet, men HF hade fler heta chanser.
Och det var lite det jag skulle komma in på, för jag satte mig, jag tycker ju egentligen det är dumt att göra det, för det blir ju bara gissningar, men jag satte mig och tippade hur det skulle gå, och kom ju fram till att MFF skulle vinna med 6 poäng i slutändan. Då lyste jag att då förbättrades Malmös läge igår, för jag tror att MFF skulle förlora och Häcken skulle vinna.
Ja, det är fascinerande med Häcken, att de får sina chanser att ändå blanda sig in i, jag vet inte om jag ska liksom förhöja det här till någon slags guldstrid, men de ändå får chansen, men de tar den aldrig när den väl kommer. Liksom.
Det... Och sen är det ju så att Häckens hängmatch som de har, den är ju mot Djurgården.
Så det är ingen given match.
Det är ju högst öppen utgång på den, känns det som.
Men däremot tycker jag det är ett intressant läge nu ändå, rent psykologiskt. Därför att Häcken spelar hemma på lördag mot Mjällby. Och Mjällby har liksom, känns som de har stängt säsongen, de är nöjda med vad de har gjort. Och det, de är inte ett konstgräslag i första hand heller.
Det såg inte ut så på Tele2 Arena.
Jag skulle vilja säga att Häcken vinner på lördag och då är det ju plötsligt lite press på Malmö mot Göteborg. Alltså ytterligare press, för jag tycker att pressen ökade rätt mycket än det med förlusten igår. Men skulle Häcken vinna, då är det lite annat läge att gå ut på stadion och inte se till att... Det är väl dessutom så, om vi ska titta i stället, att Göteborg alltid är väldigt bra på fasta situation.
Mm. Ja, jag kan inte säga någonting om hur de har varit i år. De har väl inte gjort så mycket mål på något sätt i år. Nej. Jag såg deras match mot AIK här nu i söndags, var det, om jag inte minns fel. Och det var en av deras svagare insatser jag sett på riktigt länge. I början av säsongen så upplevde jag det ändå som att de skapade mycket chanser nog för att vinna. Och många matcher, i alla fall, kom undan med betydligt mer poäng än vad de har fått. Men mot AIK var de ju inte ens nära av att knappt skapa någonting. Det var fullständigt rättvis seger för AIK. Som inte direkt imponerade, men ändå, det var inget snack liksom.
När vi nu har glidit över här på MFFs kommande motståndare så... Tänkte jag fråga dig då, Fredrik, känns det inte, eller jag tycker att det känns som att Göteborg har fått väldigt lite utdelning på sitt hemvändarprojekt.
Ja, det får man väl säga.
Det kanske inte är överraskande, men det känns inte som att det är någon av dem som riktigt har lyft laget. Så som man förmodligen hade hoppats.
Nej, det känns också som att de har plockat hem spelare som... Om man tittar på Mattias Bjärsmyr, som väl inte var speciellt bra när han lämnade IFK. Det är inte så att han kommer hem efter en lång utlandssession nu. Om vi tar honom först. Och sen så tittar vi på Sebastian Eriksson som ju inte har gjort något avtryck överhuvudtaget och knappt spelade innan han gick heller. Som har liksom haft en utlandssession som verkar nästan ha knäckt honom och fått honom att tappa tron på fotbollen. Och sen har vi Pontus Wernbloom, jättelångt speluppehåll innan han kom tillbaka. Där trodde man också att han skulle ha en större effekt på kanske lagets posture, eller vad man ska säga. Och det har han inte haft. Och sen har vi Jakob Johansson som förvisso har varit bra men har spelat på en position som man inte är bäst på i de flesta matcherna. Och också kommer från ett långt skadeuppehåll. Alltså, de är ju på fel plats liksom. I sin kurva eller hur man ska uttrycka det.
Vad gäller MFF då i denna matchen så ska man inte glömma att de gjorde ju en dryg timme mot Djurgården som var, som ni har sagt, väldigt, väldigt bra. Hur tror ni att man resonerar här inför Göteborgsmatchen? Vad tar man med sig från Djurgården?
Man måste ta med sig det. Men jag tror man måste rikta väldigt stort fokus på försvarstänket. Alltså, anfallsspelet löser sig nog, men man måste ju hitta någonting i... Liksom, de måste ju vara ännu mer analytiska och hitta problemen i vad som händer. Vad vi kan vara. Det är klart att det får inte upprepas att Göteborg får en hörna i fjärde minuten och gör mål direkt. Då kan det bli riktigt skakigt.
Och också trumma in det här att inte slappna av, inte känna att det är klart, inte spela på något resultat. Att spela på resultatet på det sättet är inte Jon Dahl Tomassons MFFs melodi, så att säga. Det är inte det de är bäst på, det är inte det de ska göra. De ska ösa på med full fart liksom. Det är så de är byggda.
Sen ska vi komma ihåg inför söndag att klart avbräck är att Jo Inge Berget är avstängd. Hans hårda arbete där är inte så lätt att ersätta. Traustason är väldigt svängig i sin form, tycker jag. Traustason är väl den som är naturligast, annars han kliver in där. Men truppen blir ju ännu tunnare om inte Oskar Lewicki och Bonke Innocent är tillbaka. Och det vet vi ju inte heller. Det är väldigt tyst kring vad som egentligen har drabbat Oskar. Vi vet inte alls vad det är, om det är skada eller sjukdom eller vad det rör sig.
Vad tror ni om matchen då?
Jag tror MFF vinner den med kanske 2-0 om jag får tippa. Var det tips du ville ha eller?
Ja, visst.
Det skulle förvåna mig väldigt mycket om inte Malmö FF försöker föra som de brukar göra, och jag tror inte IFK har varken, de kommer nog försöka jobba in ett kryss för att de har nog
inte, det är ju det de gör.
Ja, de har nog inte kraft eller självförtroende att ta sig an mycket mer.
Jag tror som sagt att Häcken-matchen på lördagen kan vara för den här psykologin ska man inte glömma bort, den finns där. Skulle Häcken förlora på lördagen, ja, då kan det vara en riktig kick för Malmö. Skulle Häcken vinna så kan det bli omvänt en press.
Så här har vi ju resonerat i flera år, och varje gång har det visat sig att lagen följer varandra.
Ja, det är det som är det.
Jag skulle säga tvärtom, om Häcken vinner så vinner Malmö. Skulle Häcken tappa poäng, då är segern i fara.
Ja, men ju närmare slutet du kommer, ju mer blir de där grejerna ändå. Känns som att de blir mer avgörande. Men det är bara spekulationer och känslor. Självklart så bör Malmö vinna på söndag, men jag tror inte de vinner lätt.
Nej.
Och du då?
Jag då? Ja, men alltså... Jag tror fortfarande att de vann mot Djurgården, så att jag har ingen anledning till att tro något annat. Nej, men nej, alltså det känns... En släkting till mig i unga, när han var liten påg, han satsade alltid på 2-0 till MFF i alla matcher. Och det känns som ett bra, ett bra spel. Har ni några sista ord? Eller ska vi hålla där för den här gången?
Alltså, rent så som objektiv betraktare så tycker jag ju att det här var spetsade till guldstriden lite då, om vi får kalla den för guldstriden. Så
det finns ingen, har du ju redan proklamerat.
Nej, precis, det gör ju inte det, men det är i alla fall det, är liksom, det håller det matematiska vid liv ett tag till. Och det känns ju uppfriskande.
Hade Malmö vunnit, då hade det varit svårt att skaka liv i att det skulle...
Nej, då hade vi haft tjänstledigt resten av året här egentligen. Men det får inte snart skriva.
Det finns andra idrotter att befolka.
Va?
Också.
Ja, de andra idrotterna tyvärr är inne i någon sorts lunk just nu som inte gör att det finns sån där jättespänning där heller, tycker jag. Så att
det går inte så himla bra för någon heller.
Nej, det gör inte det. Så det är bra om fotbollen kan hålla lite spänning i det här. När till och med Rosengård har kraschat mer eller mindre i damernas allsvenska, så är det väl MFF det kommer att handla om de närmaste veckorna. Ska vi peta in där också? Så det finns ju en extra match som ska spelas i höst, och det är en cupmatch mot Lunds BK. Och ett tips nu med lite inside-stöd är väl att den blir av i slutet av nästa landslagsuppehåll, alltså i slutet av november. Eller förlåt, i mitten av november.
Då Klostergården är som bäst.
Ja.
Ja. Då säger vi så för den här gången. Det här har varit avsnitt nummer 228 av MFF-podden. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss. Hej hej.
Hej och tack. Hej.
Det är stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers elitträolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5 995, eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.